Ja, då vill jag börja med att säga ett stort tack för inbjudan att få komma hit till den här helgen. Jättekul att få vara här. Tack Jörgen, Björn, John och Johan för gott samarbete och att ni har tagit emot mig så väl. Jag är alltså då pastor och föreståndare i Kungsportskyrkan i Huskvarna sedan 14 år tillbaka i tiden. Har jobbat i församling i faktiskt över 40 år nu. Res mycket i Sverige. Men faktiskt första gången som jag är i den här kyrkan och första gången jag var i Pingstkyrkan i Vänersborg också. Så alltid lite spännande att komma till nya sammanhang så där. Nästa söndag så kommer en ny bok ut som jag har skrivit som heter Mästarlik ledarskap med underrubriken Lärdomar från Jesu mästerliga ledarskap. Jesus är det ultimata exemplet på ledarskap och jag tror att vi har så mycket att lära av Jesu ledarskap. Men den kommer inte förrän nästa söndag. Men jag har med mig en bok som kom ut i sommaren 2016 som heter Inför livets andra halvlek. Att göra det bästa av resten av ditt liv under rubriken. Den är skriven primärt till människor mitt i livet. Jag har haft i tanken människor runt 40 uppåt. Den där gruppen som vi aldrig adresserar i våra kyrkor. Vi har barnverksamhet, vi har ungdomsverksamhet, vi jobbar med unga vuxna och vi jobbar med daglediga pensionärer. Men vi adresserar nästan aldrig den där gruppen mitt i livet. Och jag tror det är en oerhört viktig grupp som vi behöver adressera. Jag fick ett brev förra sommaren som var lite roligt. En kvinna som skrev så här. För en tid sedan så fick jag en bok i min postlåda. Den heter Inför livets andra halvlek. Jag är inte idrottsintresserad så jag tänkte det är ingenting för mig. Men läsaren skulle jag i alla fall. Och så skriver hon så här. Boken var så skriven till mig från början till slut. Jag är 90 och ett halvt år. Jag tyckte det var lite gulligt att hon skrev 90 och ett halvt. Det slutade jag räkna halvår när jag var 9-10 sådär. Och så skriver hon så här. Jag fick en sån inspirationskick. Jag tänkte om 90 och ett halvtåriga kvinnor kan få en inspirationskick av den här boken. Då tror jag att den kan funka för många olika människor i olika sammanhang. Och syftet är alltså att tesen jag driver är att första halvleken i livet är viktig. Precis som i en fotbollsmatch. Därför att den skapar förutsättningarna för andra halvleken. Men den andra halvleken är den absolut viktigaste halvleken. Därför att den som avgör hela matchen. Den som avgör hur det hela kommer att sluta. Så tänk inte så här för att du har kommit en bit upp i livet. Att nu är det kört liksom va. Nu är det bara att överleva resten av livet. Du kan få ett väldigt, väldigt spännande liv hela vägen. Och jag tänker på, jag har ett citat av en man som jag älskar det citatet. En man som heter Peter Drucker som var företagskonsult och skrev mängder av böcker om ledarskap. På universitetet i Claremont i Kalifornien där han kommer ifrån så finns det tre bokhyllor med de böcker som han har skrivit om ledarskap. Den första bokhyllan är de böcker som han skrev före 65 års ålder. De två andra bokhyllorna är de böcker han skrev efter 65 års ålder. Och när han var 86 år gammal så fick han frågan av en journalist. Vilken av alla dina böcker är du mest stolt över? Då svarade Peter Drucker, nästa bok. Tänk att leva så. Att även om du är 86 år så kan du tänka så här. Det som jag kommer att vara mest stolt över i livet, det ligger fortfarande framför. Vet du att som kristen kan du leva så hela livet. Därför att när du kommer till din sista dag på den här jorden, då kan du verkligen säga det bästa ligger framför. Du kan alltid leva så. Det är så mycket Paulus i det. Jag glömmer det som ligger bakom. Jag sträcker mig mot det som ligger framför. Och jag jagar mot målet. Så tror jag att vi ska leva hela tiden. Och då kan vi få göra det bästa av resten av våra liv. Oavsett i vilken ålder vi befinner oss. Om du vill få den signerad så finns den där ute efteråt. Slut på reklamen. Den här helgen så har vi talat om, vi började med igår eftermiddag att tala om ett vägledande ledarskap. Vi började med att tala om ledarskap därför att jag tror att det är där alltihop börjar. Vill vi se förändring, vill vi se utveckling så måste det börja i ledarskapet. Och vi behöver se ett vägledande, ett ledarskap som går före, ett ledarskap som anger inriktning. Ett ledarskap som är föredömligt, som är efterföljansvärt. Det behöver vi ha i våra församlingar. Och ett sånt ledarskap kan också bygga det vi talade om igår kväll, nämligen en växande församling. Därför att jag tror att Gud vill att våra församlingar ska vara växande församlingar. Vi kan se att den första församlingen, den växte dagligen, var det nya människor som kom till tro. Så har Gud tänkt också i vår tid. Bibeln säger att Gud vill att alla människor ska bli frälsta och komma till kunskap om sanningen. Det måste innebära att Gud vill att vi ska ha växande församlingar. Gud älskar varenda människa som bor i Trollhättan, i Vänersborg, i Vargön och var vi än bor någonstans. Och Gud vill att människor ska bli frälsta. Och vi behöver få se församlingar som växer, som dagligen egentligen ser nya människor komma till tro på Jesus. Och resultatet av det, det är det vi kommer att tala om idag, nämligen en välsignad stad. Om vi har ett vägledande ledarskap, om vi har som bygger växande församlingar, så kommer vi att se att våra städer blir välsignade. Jag tänkte vi skulle ta vår utgångspunkt i en gammaltestamentlig text, nämligen i Jeremia, det 29 kapitlet, och läsa de 11 första verserna där. Så om du har med i Bibeln, så slå upp Jeremia 29. Och har du mobilen så får du slå upp det där. Men du får bara vara på i Bibeln. Är vi överens om det? Jeremia 29, de 11 första verserna. Detta är vad som stod i det brev som profeten Jeremia sände från Jerusalem till de äldste som ännu levde kvar i fångenskapen. Och till prästerna, profeterna och allt folket, de som Nebukadnessar hade fört bort från Jerusalem till Babel. Sedan kung Jekonja hade lämnat Jerusalem tillsammans med drottningmodern och hovmännen, Juda och Jerusalems furstar samt hantverkarna och smederna. Jeremia sände brevet med Eliasa, Shafans son, och Gemaria, Hilkias son, när Juda kung Sidkia sände dem till Babels kung, Nebukadnessar. Brevet löd: så säger Herren Sebaot, Israels Gud, till alla de fångar som jag låtit föra bort från Jerusalem till Babel. Bygg hus och bo i dem. Plantera trädgårdar och ät deras frukt. Ta er hustrur och föd söner och döttrar. Ta hustrur åt era söner och gift bort era döttrar så att de föder söner och döttrar. Föröka er där och bli inte färre. Och sök den stads bästa dit jag fört er i fångenskap och be för den till Herren. När det går väl för den går det också väl för er. För så säger Herren Sebaot, Israels Gud: låt er inte luras av de profeter som finns bland er, inte heller av era spåmän, och lyssna inte till de drömmar som ni drömmer, för de profeterar lögn för er i mitt namn. Jag har inte sänt dem, säger Herren. För så säger Herren: när 70 år har gått för Babel, ska jag ta mig an er och uppfylla mitt löfte att föra er tillbaka till denna plats. Jag vet vilka tankar jag har för er, säger Herren, nämligen fridens tankar och inte ofärdens, för att ge er en framtid och ett hopp. Jeremia skriver här ett brev till det judiska folket när de har deporterats och befinner sig i fångenskap i Babel. De är Guds folk, men nu befinner de sig i ett främmande land. Och det finns olika tankar, det finns olika budskap som förmedlas till dem hur de ska förhålla sig i den här situationen. Det är olika röster som hörs, men i det läget så skriver Jeremia, den profet som fick utstå så mycket lidande, som fällde så många tårar, han skriver ett brev till Guds folket. I det ger han dem instruktioner om hur de ska förhålla sig i den här situationen, och han ger dem också hopp inför framtiden. Han profeterar om att efter 70 år så ska de få återvända till sitt hemland igen. Och det skedde också år 539 före Kristus. Men innan dess så behöver de veta: hur ska vi förhålla oss i den här situationen? Och det fanns åtminstone två alternativa förhållningssätt som de skulle ha kunnat gå in under. Det ena var att fullständigt glömma bort vilka de själva var och låta sig assimileras och bli som alla andra runt omkring dem. De levde bland ett annat folk, ett hedniskt folk nu. De var långt borta ifrån sitt hemland. De skulle ha kunnat välja: vi ligger lågt. Vi väljer att anpassa oss till omgivningen. Bli som alla andra, tänka som alla andra, leva som alla andra. Och man hade i så fall anpassat sig till döds som Guds folk. Det andra alternativet, det skulle kunna vara att tänka att eftersom vi egentligen inte hör hemma här, vi kommer att vara här en begränsad tid. Snart ska vi bege oss till vårt rätta hemland. Och därför så spelar det inte så stor roll vad vi gör. Vi ligger lågt, vi bryr oss inte om situationen, vi tar inget ansvar, utan vi bara överlever fram tills dess att vi får komma hem igen till vårt rätta hemland. Det finns så mycket, tror jag, som vi som Guds folk idag faktiskt kan lära av den här texten. Därför att på ett sätt så befinner vi oss som Guds folk i den här tiden i en liknande situation, eller hur? Det här är inte vårt rätta hemland. Paulus skriver i Filipperbrevet 3:20 att vi åter har vårt medborgarskap i himlen och därifrån väntar vi vår Herre Jesus Kristus. Så vi hör egentligen inte riktigt hemma här. Precis som judarna inte hörde hemma i Babel, så hör vi inte riktigt hemma här. Därför att vi har vårt medborgarskap i himlen, i Guds rike. Och då är frågan, hur ska vi agera då? Ska vi bara låta oss assimileras och bli som alla andra under tiden vi befinner oss på den här platsen i den här världen? Eller ska vi välja att bara ligga lågt och liksom övervintra? För Jesus kommer ju tillbaks och hämtar oss till sig. Så låt oss liksom bara invänta det och ligga lågt och låta saker och ting bara flyta på. Och så kommer Jesus och räddar oss så småningom. Ja, vi skulle kunna välja något av de alternativen. Jag tänkte också att det finns en parallell i det här, alltså att de skulle befinna sig 70 år i Babel. Och Mose skriver ju så här att en människas liv är långt om det varar 70 eller 80 år. Nu lever vi lite längre idag. En mans genomsnittsålder ligger strax över 80 i Sverige och en kvinna blir ungefär 84 i genomsnitt. Men vi skulle kunna dra en parallell att den tid de skulle tillbringa i Babel var ungefär en mans ålder. 70 år. Och du och jag kan ställa frågan till oss, vad ska vi göra under vår stund på jorden? Under de 70 eller 80 eller 90 eller hur många år det nu blir som vi kommer att leva på den här jorden. Vad gör vi av den tiden? Hur förhåller vi oss? Hur lever vi vårt liv? Hur förvaltar vi vår stund på jorden? Det är här som jag tror att vi har att lära av judarna och av Jeremias brev till Guds folket. För att vår kallelse är inte att låta oss assimileras och bli som alla andra. Vi är Guds eget folk. Vi är hans representanter, vi är hans ambassadörer i den här världen som är kallade att leva ut Guds rikes livsstil, Guds rikes värderingar. Men inte heller ska vi strunta i den här världen och liksom bara passivt invänta Jesu återkomst och det kommande Guds rikets inbrytande. Tvärtom så är vår kallelse, tror jag, att leva ut den bönen som Jesus lärde sina första lärjungar att be. Nämligen, tillkomme ditt rike och ske din vilja så som i himlen så också på jorden. Det är vår kallelse att be den bönen och att leva ut den bönen. Vi vet att Guds rike kommer inte fullt ut förrän Jesus kommer tillbaks, det vet vi. Men vår kallelse är att se till att så mycket som möjligt av det tillkommande Gudsrikets krafter får komma och manifestera sig redan i den här tiden. Det är ju det Jesus lär oss att be. Tillkomme ditt rike. Låt riket komma redan här och nu. Ske din vilja på samma sätt som den sker i himlen. Låt den ske på jorden. Det kommer inte att ske fullt ut. Men vår kallelse är att så mycket som möjligt verka för att Guds rike kommer som en försmak redan här och nu på jorden. Och det här som jag upplever att Jeremias brev till judarna för mer än 2500 år sedan är så relevant och så applicerbart för oss som Guds folk också idag i den här tiden. Vad säger Jeremia? Jo, han säger för det första, bygg hus och bo i dem. Tänk inte bara att ni snart ska få komma till ert rätta hemland, utan arbeta, bygg, bo och verka här under er stund på jorden. Som kristna ska vi etablera oss i den här världen trots att vi vet att vi gör hemma någon annanstans. Vi ska etablera en tydlig gudsrikes koloni här och nu. Vi ska bygga kyrkor, vi ska bygga byggnader, vi ska bygga verksamheter som vittnar om det rike som en dag ska komma i sin fullhet. Och jag tror att vi ska vara oerhört tacksamma för att det finns människor som har gått före oss, som har startat församlingar, som har byggt byggnader, som har byggt kyrkor, som har byggt verksamheter som vi idag får gå vidare och förvalta. Jag minns Evald som var en av de äldre männen i församlingen när jag jobbade i Falun. Jag var där innan jag kom till Huskvarna under en 10-årsperiod. Evald berättade att han och hans fru, de hade flyttat till Falun av en anledning. De hade bott i Värmland tidigare, men de hörde att församlingen i Falun skulle bygga en ny kyrka. Då bestämde de sig för att flytta till Falun. Därför att han sa, en gång i livet ville jag vara med om att få bygga en kyrka. Så vi flyttade hit för att arbeta med kyrkbygget och för att offra till kyrkbygget. Det var syftet. Och han sa, jag är så glad, jag är så tacksam för att jag en gång i livet fick vara med och bygga en kyrka. Den byggdes 1991, och faktum var att bara ungefär 20 år senare så var den urvuxen. Så att församlingen fick bygga en ny kyrka. Och det är underbart när det får vara på det sättet. Va? Men vi ska bygga kyrkor, vi ska etablera saker och ting. Vi ska etablera verksamheter i den här världen som också kommande generationer kan ha nytta och välsignelse av. Du vet, våran församling i Huskvarna, Den grundades 1956, den 22 januari 1956. Och den första gåvan till församlingen bestod av 2 kollektboxar och 100 spänn. Och vi brukar säga så här, det kan komma mycket ur 2 kollektboxar och 100 spänn. Idag har vi en kyrka med drygt 7000 kvadratmeter, en stor kyrka med en mängd olika verksamheter, förskola, second hand-verksamhet, friskvårdsverksamhet. Vi har byggt ett trygghetsboende för 85 miljoner, vi har hemtjänst, vi driver kontorshotell och allt möjligt. Allting började med 100 spänn och 2 kollektboxar. Alltså, förakta aldrig den ringa begynnelsens dag. Det börjar alltid i det lilla. Det stora trädet börjar som ett litet frö. Du började som en liten, liten spermie och ett litet ägg. Allt det Gud gör börjar i det lilla, men det kan bli någonting stort. Det kan växa, det kan utvecklas. Men det handlar om att människor är trogna, bygger, etablerar och gör saker som också kommande generationer kan få välsignelse av. Det andra som Jeremia säger, det är plantera trädgårdar och ät deras frukt. Vi ska också så, vi ska plantera, vi ska odla, vi ska kultivera och vi ska se något växa upp och bära frukt. Vi ska så Guds ord. Så rikligt Guds ord. Ha stora säckar med sädeskorn som bara kastas ut i där du befinner dig. Liksom. Du ska så Guds ord. Vi ska plantera församlingar. Vi ska göra lärjungar. Vi ska odla en Guds rikes kultur och få njuta av frukter som vi känner igen ifrån vårt rätta hemland. Guds rike består av rättfärdighet, frid och glädje i den heliga ande. Andens frukter är kärlek, glädje, frid, tålamod, mildhet, godhet, trofasthet, saktmod och återhållsamhet. Det här kan vi få smaka på. Det här kan vi få njuta av redan här i den här tiden. Det kommer att prägla himmelriket, Guds rike, när det kommer i sin fullhet fullt ut. Men redan här och nu kan vi uppleva någonting av det. Och som församlingar så är vi satta, och som ledarskap är vi satta, att skapa kultur. Kultur är något oerhört viktigt. Vad är det för kultur vi skapar? Vad är det för kultur vi skapar i våra församlingar? Det ska vara en kultur som vittnar om Guds rike. Om hans närvaro, om vem han är, om hans godhet. För det tredje så säger Jeremia, gift er och föd barn. Vi har ibland fått för oss att Gud är sexualfientlig. Men det första Gud sa till de första människorna, det var, var fruktsamma, föröka er, uppfyll jorden. Allt som andra ord, ha sex. Eller hur? Det är det första Gud säger till människan. Så kom inte och säga att Gud är sexualfientlig. Bland det första Gud gjorde, det var också att instifta äktenskapet mellan en man och en kvinna. Och Gud har inte ändrat sig. Hans kallelse till oss som hans folk idag är fortfarande att fortsätta att gifta oss, hålla äktenskapet i ära och föda nya barn. Sen vet vi att vi lever i en trasig värld där vi behöver handskas med stor kärlek och respekt med människor som kämpar med sin sexuella identitet och moraliska frestelser av olika slag. Men visst är det ganska intressant ändå. Den här hashtag MeToo-kampanjen som man kan ha en del olika åsikter om. Men det är ganska intressant att vi har nu levt några årtionden i det här som vi har kallat för postmodernism. Där vi har talat om att det finns ingen absolut sanning. Utan sanning är någonting relativt. Så att det som är sant för dig, det är sant för dig, och det som är sant för mig är sant för mig. Det finns ingen objektiv sanning. Och ingen får hävda att det finns någon objektiv sanning, för allting är relativt. Och plötsligt så står det en hel värld och säger, det här är fel. Jätteintressant. Helt plötsligt fanns det någonting som var fel, objektivt sett fel. Och jag håller med om att det var fel, va? Alltså det går inte att leva utan att det finns en objektiv sanning. Frågan är bara var vi hittar den sanningen. Vem som vet vad som är bäst för människan. Och jag tror att den sanningen finns här. Jag tror att Gud vet vad som är bäst för människan. Och det vi också ser i den här kampanjen, det är ju att alltså, sexualitet är någonting som inte kan användas hur som helst. Vi har stått och sagt i årtionden nu, lev ut fritt, gör precis som du vill. Och så när människor har gjort det så säger du har gjort fel. Ja visst, man har gjort fel, men vem har lärt ut det? Och här står media liksom som har gått före i det här och spridit det här. Och plötsligt så hänger man ut människor som har gjort så som media har sagt. Och plötsligt finns det ingen nåd överhuvudtaget, va? Församlingen har både nåd och sanning att komma med. Och det den här världen kommer att behöva, det är både nåd och sanning. Vi måste våga säga det som vi tror är sant, det Guds ord säger är sant. Men vi måste också visa att det finns väldigt mycket nåd, väldigt mycket godhet, väldigt mycket barmhärtighet hos Gud. Så låt oss som Guds folk frimodigt våga stå fast vid den klassiska kristna sexualetiken, men göra det med en varm, kärleksfull attityd. Och jag säger så här, jag hellre Guds ord i ryggen än hela den här världens bifall. Det fjärde som Jeremia skriver, det är föröka er där och bli inte färre. Ända från början så har Guds folk burit en kallelse att föröka sig, att bli fler, att uppfylla jorden. Och det var också Jeremias budskap till Guds folket i exil. Och det är en liknande kallelse som gavs till de första kristna, eller hur? Vi ska gå ut i hela världen och göra alla folk till lärjungar. Döp dem i faderns, i sonens och i den helige andes namn. Lär dem att hålla allt vad jag befallt er och se om er alla dagar till tidens slut. Vi ska vinna fler människor. Vi ska föröka oss. Vi ska bli fler och inte färre. Det var ju det här vi talade om igår. Växande församlingar. Och här behövs en ny attityd i kristenheten. Det är alldeles för många av oss, jag använder ju bilden av fotboll i den där boken, och jag är en riktig sportnörd, så jag gillar fotboll. Och alldeles för många församlingar är som korpfotbollslag, som bara spelar för att det är kul att spela. Man är inte så intresserad av om man vinner eller inte, utan det viktigaste är att det är kul att hålla på. Och ibland är det så i våra församlingar också, ja men det är kul, vi har något att göra. Vi har något att göra på sådana förmiddag. Om det händer något eller inte, om människor kommer till tro eller inte, om det åstadkoms någonting, det är inte så viktigt. Men vi har någonting att göra. Det är kul att hålla på. Och det är gott med kaffet efteråt. Alltså, det är bra om vi tycker det är kul det vi håller på med. Men det måste ju finnas ett syfte att det ska åstadkomma någonting också. Andra församlingar, de är ungefär som J-Södra, Jönköpings fotbollslag. Alltså förra året, det var så tydligt, va? Nästan varenda match. De parkerade bussen längst bak och så gick de in för att hålla nollan. Oerhört defensivt spel. Alltså det viktigaste var inte att göra mål, det viktigaste var att undvika att motståndarna gjorde mål. Och många församlingar är precis som J-Södra. Det viktigaste är inte att vinna nya människor, utan väldigt defensivt tänk. Ja, men vi ska vaka över dem vi har, va? Vi måste se till så vi inte tappar någon. Och det är jättebra, va? Men man måste ju faktiskt se till att göra mål också. Om man ska vinna någonting i en fotbollsmatch. Och så måste man tänka i en församling också. Jag har en god vän i Falun. Han är en duktig företagare och entreprenör. Han sa en gång till mig så här. Ni pastorer, sa han, ni är så nöjda med alla era kontakter. Ni har så mycket kontakter. Ni pratar alltid om det här. Åh, vi har så mycket kontakter i församlingen. Jag som företagare, jag kan inte vara nöjd med att jag har en massa kontakter. Jag måste fråga människor så här, ska det bli köp eller inte? Jörgen, har du bestämt dig eller inte? Björn, ska du köpa det här eller inte? Alltså vi behöver inte kasta oss på människor så fort de kommer in i kyrkan. Men någon gång måste vi ändå ställa frågan. Nu har du haft dina barn i barnverksamheten här i 7 år. Du har gått 2 alfakurser. Är det dags att ta emot nu? Eller? Alltså inte pressa människor, det är inte det jag säger. Men ställa frågan, vill du ha det eller inte? Ska du köpa eller inte? Vill du bli en kristen? Alltså, det är jättebra med kontakter, missförstå mig inte. Vi måste bygga ett brett kontaktnät i våra församlingar och vi ska vinna människor. Men någonstans måste vi också våga fråga människor, vill du bli en kristen? Tänk om varje kristen i den här bygden skulle ställa den frågan en gång varje år till någon människa. Vill du bli en kristen? Så tror jag det skulle få ganska drastiska effekter. Så föröka er, bli fler och inte färre. Det 50 han säger, Jeremia, det är sök stadens bästa. Alltså judarna levde här i en hednisk gudsfrånvänd miljö. Ändå var deras kallelse att söka stadens bästa. Det ska vi också göra. Ja men det är så hedniskt. Människor är så ogudaktiga. Ja men sök stadens bästa i alla fall. Det var så i Babel med. Men de skulle söka stadens bästa. Och Jeremia sa, när det går väl för er så går det. När det går väl för dem så går det väl för er. Vi ska fråga oss hur vi som församlingar kan betjäna och göra gott för staden. Vår kallelse är att söka fylla behov. Det är så vi tänker i vår församling. Vår kallelse är att fylla behov. Vad finns det för behov i Huskvarna? Var finns behoven som behöver fyllas? Det var ju precis det Jesus gjorde. Han gick omkring och fyllde behov. Ytterst naturligtvis behovet av frälsning. Men också, det finns en mängd andra behov som människor har. När människor hade brist på mat såg Jesus till att de fick mat. När människor var sjuka helade Jesus människor. När människor var bundna befriade Jesus människor. Alltså han fyllde hela tiden behov, konkreta, riktiga behov. Vad finns det för behov i Trollhättan, i Vänersborg och Vargön som Guds församling ska fylla? Hur kan vi söka våra städers bästa? Hur kan vi vara en församling som verkligen är till välsignelse och gör skillnad för våra städer? Så att om vi försvinner härifrån så märks det tydligt att vi är borta. Vad är det din församling gör som den stad, det samhälle där du finns verkligen skulle sakna om ni inte var där och gjorde de sakerna? Det behöver vi fråga oss. Det behöver vi fundera kring. Vi ska söka stadens bästa. Vi ska göra gott mot så många människor som möjligt. Och så för det sjätte och sista så säger Jeremia så här. Ni ska be för staden. Du vet, något av det bästa vi kan göra för våra städer, det är att be för dem. Därför att det finns kraft i bönen. Ska vi slå upp och läsa ifrån Jakobs brev. Jakobs brev, det femte kapitlet. Där skriver han så här. Från vers 16. Bekänn därför era synder för varandra och be för varandra så att ni blir helade. Den rättfärdiges bön har stor kraft och verkan. Elia var en människa med samma natur som vi. Han bad en bön att det inte skulle regna, och då regnade det inte över landet under 3 år och 6 månader. Sen bad han igen, och då gav himlen regn och jorden bar sin gröda. Du vet, kraften i bönen ligger inte hos oss, utan den ligger hos Gud. Och jag älskar ett citat som lyder så här. Bön är den spinkiga sena som sätter allmaktens muskel i rörelse. Bön är den där spinkiga senan som sätter Guds allmakts muskel i rörelse. Alltså, bönesvaret kommer från Gud. Det är hans kraft som är i verksamhet när ett bönesvar sker. Men det är våran enkla, tafatta, spinkiga lilla bön som åstadkommer att Guds muskel, allmakts muskel, sätts i rörelse. Så tänk inte att jag ber så enkla böner. Det känns så kraftlöst när jag ber. Du, om du ber till Gud så händer det någonting utifrån din och min bön. Och vi behöver få en förnyad uppenbarelse av hur stark Gud är. Det handlar inte om hur starka vi är, utan det handlar om Guds styrka, om Guds storhet. Därför att bön kan än en gång förvandla den här staden, de här städerna, det här landet. Det har skett förr. Det kan ske igen. Och låt oss, inspirerade av Elias exempel, be om ett andligt regn över våra städer som inte liknar någonting som vi har sett tidigare. Känner ni till Anders Petter Sjödin? Präst i Öjersjö kyrka. Han berättade för mig om en märklig upplevelse de hade för en tid sedan, han och hans fru. De var ute och åkte bil. Och plötsligt började det regna. Det var som himlen bara öppnade sig över dem. Det bara vräkte ner regn. Det var som när de var i Afrika, då kunde det komma sån regn. Men de hade aldrig varit med om ett sånt regn i Sverige. Det märkliga var bara att när de tittade till höger om bilen, på högra sidan av vägen regnade det inte. Om de tittade till vänster så regnade det inte på den sidan heller. Men över deras bil så vräkte det ner regn. Och det pågick, och de åkte en bra bit och det pågick hela tiden. Det bara vräkte ner regn över deras bil. Och hans fru bara googlade liksom på rain och Bible och så här. Och det var ju ganska uppenbart att regn är en bild på Guds välsignelse. Och Anders Petter, han upplevde att Gud sa så här: jag ska komma med ett regn över det här landet som ni aldrig har sett tidigare. Och så flyger de ner, de skulle till Tanzania, de har varit missionärer där. Så de flyger ner och mellanlandar i Amsterdam. Och när de mellanlandar i Amsterdam så faller det ett sånt oerhört kraftigt regn. Så de får sitta kvar en halvtimme extra i planet innan de får lämna planet. För att det regnar så oerhört intensivt. När de sen kommer ner till Tanzania så är det mitt under regnperioden. Men när de landar i Tanzania så faller ett regn över dem. Och då började det liksom vara ganska uppenbart vad Gud ville säga till dem. Men han sa, vi var lite på lekhumör, jag och min fru. Så vi sa så här till Gud: Gud, om det verkligen är det här du vill säga till oss. Så nu ska vi åka igenom en nationalpark en bit bort här. Vi har åkt där många gånger. Om det här verkligen är det du vill säga till oss. Att du vill komma med ett regn över vårt land som vi aldrig har sett tidigare. Så låt det stå riktigt mycket giraffer efter vägen. Låt oss få se riktigt många giraffer. Och han sa, vi har åkt igenom där många gånger. Och ibland har vi sett någon giraff. Det är inte långt ifrån alltid. Men ibland har vi sett någon. Och då har det varit en eller två. Hon kom inte långt in i nationalparken för det såg stor mängder av giraffer precis nere vid vägen. Anders Petter till också, det året var jag två gånger till Los Angeles, hans fru kommer därifrån. Båda gångerna när vi landade i Los Angeles så föll det regn. Det var de två enda dagarna som det regnade det året. Ibland talar Gud väldigt tydligt. Om det är sant så kan vi förvänta oss att Gud kommer att komma med ett regn över det här landet som vi aldrig har sett tidigare. Och då handlar det inte om att söka efter referenser i historien och titta vad har hänt tidigare. För då är det någonting nytt Gud vill göra. Låt oss be om det. Ett regn som vi aldrig har sett tidigare. Det finns så många som har gett upp hoppet för Guds församling. Det finns så många som tror att församlingen har sett sina bästa dagar. Att vi nu bara ska försöka liksom övervintra i väntan på att Jesus ska komma tillbaka för att rädda en liten, räddhågsen, ynklig skara. Men jag tror att Jesus, likt Jeremia vid det här tillfället, vill tala till oss om att det finns en framtid och det finns ett hopp för Guds folk i Sverige idag också. Jag läste om en biskop från den amerikanska östkusten som för många år sedan besökte ett litet kristet college i Midwest. Han fick bo hemma hos skolans rektor. Efter middagen slog biskopen fast att nu borde inte tusenårsriket vara så långt borta eftersom i princip allt hade utforskats och alla uppfinningar hade gjorts. Rektorn höll inte riktigt med honom om det. Biskopen utmanade då rektorn att ge ett exempel på någon uppfinning som ännu inte hade gjorts. Rektorn svarade att han var övertygad om att inom 50 år så kommer man att kunna flyga. Nonsens, fräste den förorättade biskopen. Bara änglar är avsedda att flyga. Biskopens namn var Wright. Han hade två söner hemma som skulle visa sig ha en större vision än sin far. Den ena hette Arville och den andra hette Wilbur. De var uppfinnare som den 17 december 1903 kom att genomföra de allra första de kontrollerade flygningarna med en motordriven flygmaskin. Den dagen lyfte deras lilla dubbelvingade flygplan från en sandstrand i Kitty Hawk i North Carolina och resten är, som vi brukar säga, historia. Så nu är frågan, låt mig sluta där. Nu är frågan till er pastorer och er ledare i de här församlingarna. Vad har ni för teologi i era församlingar? Har ni teologin att det bara är änglar som kan flyga? Eller uppmuntrar ni människor i era församlingar att det går att flyga, billigt talat? Att det går att göra det där som ingen har gjort tidigare? Att inte historien sätter liksom ramarna och begränsningarna för vad som kan ske i vår tid. Utan att oavsett vilka höjder församlingen har nått tidigare i historien, så kan det bästa ligga framför, som jag var inne på förut, va? Eller ska vi bara liksom titta tillbaka? Ska vi vara en församling som sitter och tittar i backspegeln hela tiden? Backspegel är jättebra att ha i bilen. Men det är väldigt dumt att sitta och titta i backspegeln hela tiden. Vissa församlingar sitter och tittar i backspegeln hela tiden. De ser bara vad som har varit i historien. De är jättelyckliga över det som har varit i historien. Och det är underbart att titta vad Gud har gjort i historien. Det kan föra mycket tro och mycket, mycket förväntan. Men när man kör bil så tittar man framförallt genom framrutan. Och vi ska vara församlingar som tittar genom framrutan. Som ser framåt och förväntar att Gud vill göra fantastiska saker också i våran framtid. Att vi har en framtid och ett hopp. Och att Gud vill göra någonting stort också i framtiden. Att vi inte behöver vara församlingar som bara tittar tillbaks i historien och drömmer oss tillbaks om hur det var på 20-talet, 30-talet, 40-talet, 50-talet, 60-talet, 70-talet, 80-talet. Eller när du nu tycker att den stora tiden var i Guds församling i Sverige. Utan att faktiskt den bästa tiden kan ligga framför. Det som du kommer att kunna vara mest stolt över i ditt liv kan fortfarande ligga framför. Det som församlingen kommer att kunna vara mest stolt över kan fortfarande ligga i framtiden. Det budskap som Jeremia, den gråtande profeten, förmedlade till Guds folk i fångenskap i Babel för drygt 2500 år sedan. Och jag tror att det är samma budskap som Gud vill förmedla till sin församling i Trollhättan, i Vänersborg, i Vargön eller var vi nu finns i den här tiden också. Våga drömma, våga be, våga sträcka er efter mer. Vi ska liksom inte bara assimileras och bli som alla andra i samhället. Vi ska inte heller bara lite räddhågset sitta och vänta på att Jesus ska komma tillbaks. Vi ska vi vänta på att Jesus ska komma tillbaks, men inte passivt. Utan vi ska vara fullt upptagna med att be bönen: Gud, tillkomme ditt rike och ske din vilja. Så som i himlen, så också i Trollhättan, i Vänersborg, i Vargön och överallt där vi finns idag. Och allt folket sa: Amen. Kan vi be till